Måste ni, hur ofta spritar ni?
Alltså om jag har en patient kanske jag spritar händerna 7-8 gånger.
7-8 gånger per patient som är en halvtimme var.
Mm.
Det där är inte sunt.
Nej men alltså den ska ju vara återfuktande den där jävla.
Ja, det syns inte.
Nej. Nej men alltså jag måste sprita innan jag tar på mig nya handskar. Och ta av mig handskarna måste jag sprita händerna igen.
Kan du inte ha samma handskar hela tiden?
Nej, för att om jag ska sen gå till datorn då kan jag inte ta på mig handskarna. För då har jag skitat ner hela datorn och måste jag sprita där sen.
Skitat ner med covid-19.
Ja men skitat ner med patienter. Nu har jag äntligen fastnat i alla mot alla fällan.
Ja. Jag väntat.
Du visste,
jag,
men...
Du har varit motsträvlig.
Nej, jag har inte varit motsträvlig, men jag måste göra saker i min takt.
Okay.
Jag kan inte bli pressad.
Nej, men alltså, pressad av en bästa vän.
Lisa, jag kan inte bli pressad av mig själv.
Okej,
okay,
jag fattar.
Så, ingen pressar mig. Alltså,
okay,
då, då vill jag aldrig mer kolla på programmet.
Mm.
Men nu, Lisa, alltså, jag har det på loop medan jag sitter och gör pussel. David skrattar åt mig och säger hur många avsnitt har du sett idag? Då har jag alltså sett 40.
Man slutar aldrig.
Nej, det slutar inte. Och det finns så många avsnitt och jag har haft alla de här säsongerna. Kolla på. Jag har varit så nöjd och glad och skrattat och myst med mig själv och varit nöjd när jag kan svara den och irriterat.
Ja, det är ju verkligen högt och lågt också, så det är så kul. Det är till och med kul för mig som liksom inte är så allmänbildad, för jag kan också ibland bara så, det där kan jag.
Ja. Och det är ju också, alltså, nu har inte jag lyssnat på Filip Fredriks podd på flera år, men det är ju grejer som de inte, det märks ju att de är inblandade.
Alltså,
det känns som att man kan få hur mycket ledtrar som helst om man umgås med dem. För det är ju, så, alltså, det är ju de kändisarna de pratar om.
Ja, de ska dokumentärerna de tittar på.
Exakt, liksom, det här är vanliga dokumentärer. Vi har sett dem bara, nya. Alltså snälla.
Exakt den situationen jag tänkte på.
Ja, men och de är ju också så här, det är någon gång som någon säger bara, kommer ni aldrig kunna släppa 90-talet?
Ja,
för det är alltid någon som säger, hon minns det. Hon var programledare på Voxpop. Men snälla, släpp det. Alltså det är för att de var 19-20 då. De tycker också att folk som var kända 95 är mycket mer kända än vad folk är nu.
Ja.
De tycker inte Kinsey eller Kissy har något mot de här personerna.
Nej.
Därför att de är inte målgruppen längre.
Nej.
Det är klart, de tyckte killarna som höll på startade Spray.se var coola. Men det finns andra sådana nu, men det fattar inte de. Eller liksom, fattar ju det, men de är gamla då.
Jag blir verkligen också varse det i min bransch eftersom jag tar över folk som är 20-årsåldern.
Mm.
Och när jag drar referenser då till allt från MMS till Aristocats så får jag liksom ett frågetecken. Även han som skriver manuset i Studio Paradise drar ofta äldre paralleller. Senast här nu Lady Lufsen. Så det är så här, jag tänker bara, de som tittar vet inte vilka det är.
De har inte kollat på Lady.
Nej.
Men kollar inte barn längre på Lady Lufsen? Nej, de kollar bara på Minions.
Ja. Jag pratade med Elin som är 23, som jobbar som min koordinator. Hon, det var ju flera filmer som liksom hon inte hade sett. Alltså Mulan till exempel.
Hon har inte sett Mulan?
Hon har inte sett Mulan. Den är för gammal för henne.
Men vad då för gammal? Jag såg Snövit. Den kom ut på 40-talet.
Alltså det, jag vet inte vad det är, men det kom väl mycket filmer då när de var yngre och sådär.
De hann inte
jag uppfattar att de som är under 25 har inte sett samma filmer som vi som är 30 har sett. Samma Disney-filmer. Då såg de Spirit.
Den har man ju fan aldrig sett.
Björnbröder.
Den har jag sett.
Måndag, lika olika. Jag har märkt en sak hos mig själv som är obehagligt att märka hos sig själv när man är mig. Jag har ju varit och tassat på det här förut när jag berättade om i Marocko när Henry kramade mig och jag öppnade upp och tappade fotfästet och förstod då att jag inte har öppnat mig för riktig trygghet på väldigt många år.
Mm.
Och idag har jag jobbat som en galen person, som vanligt. Jag har ett schema som är otroligt mycket fullt. Vi bockar av, jag och Elin, och vi är otroliga. Och det är en lek, liksom. Att vi är så här, nu ska jag lägga upp det här, och du ska kontakta den, och vi ska skriva en brief, och vi ska göra en offert, och sådär. Vi håller på. Samtidigt ska jag också upprätthålla en relation med Henrik, som oftast är...
Ny relation.
En ny relation, precis. Så vi ska hångla och allt där till, och så ska vi vara trevliga med varann och hitta på grejer, och sådär. Och jag märkte nu, klockan är nu 6:30. Jag har jobbat från morgon till ungefär vid 5 då jag började umgås med Henrik. Och då blir jag så här, vad ska vi göra? Ska vi åka och käka? Och ska vi liksom, jag får den här gå på bio, du vet, man börjar gå igenom alla grejer man kan göra. Ja, ska vi åka ut med bilen? Ska vi ha täcke i bilen? Ska vi åka till någon fin utsikt? Så här, jag vill fixa något
mys. Ska vi gå en lång promenad? Ska vi göra någonting?
Ja. Och då ska jag säga att vi har redan varit här till lunch. Och det är inte så att vi ska göra det event of the day, utan det har lite grann redan varit. Det skulle verkligen räcka att vi bara ligger och kollar på en film eller liknande. Och då känner jag, rynkar lite på pannan. Och Henrik, som jag är inte van vid det, men han uppfattar ju mig och mina liksom signaler. Så han frågar ju då, vad är det direkt? Och då säger jag bara, jag vet inte, jag känner mig så understimulerad, säger jag. Jag tycker att det är lite tråkigt, jag är lite...
Jag vill att
det
ska hända något.
Exakt, jag måste hitta på någonting. Jaha, säger han helt lugnt, så här, ja, vad vill du hitta på då? Och då när jag börjar tänka på allt som jag vill hitta på, då känner jag att jag är så jävla trött. Vet, jag orkar inte göra någonting. Jag tänker, ska jag gå ut i skogen? Jättetrött. Mm. Alltså jag orkar inte ens köra bil.
Nej.
Jag är inte sugen på godis. Alltså ingenting känns rätt. Och då öppnar jag en liten dörr i mitt eget psyke. Där jag inte har varit förr. Och jag vill knappt gå tillbaka, men jag måste. För att jag måste jobba på det. Men då förstår jag att ofta när jag är trött så försöker jag kompensera upp det med att hitta på grejer. För att om jag är trött, då måste någon ta hand om mig.
Ja. Det är, du är ju då som en femåring och klockan börjar bli 20. Och de ska gå och lägga sig 20-30 ofta. Alltså då springer de runt.
Ja, men det är också att jag är så rädd att någon ska ta hand om mig. För jag är inte säker på om någon kommer göra det.
Du är ju också, alltså du är så otroligt van vid att vara i rollen av den som tar hand.
Exakt.
Så du vet inte vem du är i rollen som blir omhändertagen.
Det är inte trevligt.
Du har också delat in i kategorin svag person, behöver bli omhändertagen. Stark person, Lisa Ankarman, tar hand om andra. Så att du har ju liksom, det är inte acceptabelt i ditt psyke att vara den som någon annan lägger tecken runt. Då är man ju liksom...
Alltså jag kan nästan inte beskriva hur synd jag tycker om den personen som gör det för mig. Vilket är sjukt,
det är det
för jag älskar att göra det själv.
Ja, men du tycker att
jag
det är liksom...
kan inte. Nej. Alltså bara, häromdagen så låg jag och läste mitt manus till Studio Paradise i badet. Och Henrik har tagit sönder min lampa. Dyr lampa. Det gör ingenting för mig, för jag bryr mig inte när folk tar sönder saker. För materiella ting betyder ingenting. Och jag vill också bara att han ska må bra. Så jag, det är inga problem, vi tar det sen.
Liksom.
Jag säger till och med, du behöver inte ta det nu. Så det ligger där flera timmar. Jag ska försäkra mig om att inte han behöver känna sig stressad kring lampan.
Ja. Det är saker du skulle vilja höra när du var 10 efter någons lampa.
Exakt. Mm. Och så ligger jag där i badet och då hör jag att han börjar liksom dammsuga. Direkt dåligt samvete.
Då ska du upp och hjälpa till. Hallå!
Nej, då får jag hålla mig i badet. Mm. Där är jag. Men jag hör att det blir problem. Jag hör också att han suckar. Så jag hör också
du, har ingen, du har ingen harmoni nu i badet längre.
Nej, men alltså,
den är borta.
Ingen harmoni. Och jag säger bara, om du tycker det är jobbigt kan jag göra det sen. Liksom. Det, alltså, tentaklen är ute hela tiden. För att alltså, jag är väldigt, väldigt svårslappnad.
Du har skapat det här själv. Alltså jag känner också, jag har följt dig sedan du var yngre. Du var inte så här lika mycket innan 20 typ.
Nej.
Sen har det eskalerat till en annan nivå.
Jag tror ju att det är, alltså jag skyller på mina ex.
Alltså jag tror också att det kan vara det. Det har blivit för dig att du har fastnat i tanken i att om du hjälper till och är snäll hela tiden så blir det bra.
Ja,
exakt. Det är det du har fastnat i.
Men det är också bara då det har varit bra.
Ja, jag förstår det.
Annars har
det är som att du har växt upp med alltså, liksom, föräldrar som har misshandlat dig fast i relationer då.
Precis.
Så du har varit den som har behövt fixa maten och städa och diska och hålla upprätthålla att det ska vara trevligt och liksom visa folk att här går det bra, här är ingen fara. Verkligen. Det där har eskalerat.
Och det är så obehagligt, för då känns det också skönt med Henrik, för vi har en himla öppen dialog. För då säger jag till honom att nu har jag kommit på det här och jag tycker det känns jävligt obehagligt. Jag känner mig liksom ledsen över att det har blivit så här för mig. Och det är något jag vill jobba på. Och då säger han till mig också, jag vill också jättegärna jobba på det här, men då måste du låta mig.
Ja.
Och det är det.
Då måste jag få dammsuga när du ligger i bad.
Exakt. Och jag måste få ta fram min arm och du lägger dig på den utan att jag ska börja klia på han. Eller fråga om han vill ha något att dricka. Så jag är sjuk i huvudet.
Lisa, jag vet. Jag lever nära dig.
Ah, det är så hemskt. Alltså, bara nu när jag skulle gå nu till podden så...
Det är också en av de saker du får mest cred av andra för.
Ja.
Lätt att sluta när alla säger, åh, du är så snäll, det är otroligt. Du ser på allt, du bara, ah, din hjärna blir helt överrättad.
Men man kan också vara det, men också vara något annat. Det är det jag måste lära mig.
Du måste
men
hitta det, båda det. Yin och yang.
Ja, det är så jävla sjukt, för jag säger då till Henrik, jag måste lära mig att inte hela tiden tänka på vad andra vill ha, utan också tänka på vad jag vill ha. Medan jag håller på att packa ihop mina grejer och säger det till honom, så stoppar jag mig själv och frågar, vill du ha något att dricka? Då går jag bara. Duktig ändå.
Ja,
men att det ska komma alltså, en sekund efter. Jag måste tänka på. Så bara, will you have?
Alltså, det är ju som att människor runt dig, du har ju dina avcheckningspunkter. Är personen kall? Är personen blöt? Alltså har den blöta strumpor? Har den blivit blöt på tröjan?
Det byter strumpor på löparna.
Så har du har dragit av mig strumpor och satt på nya strumpor. Du kollar, är personen kall, är personen blöt? Och sen så kollar du alltid, vill den ha något att dricka? Vill den ha något att äta?
Något gott.
Alltså du ser till också, det spelar ingen roll om personen säger, nej det är lugnt för mig. Det står ändå en liten skål med nötter bredvid ifall att, för att du kan inte slappna av i soffan om inte nötterna står där, för då måste du alltid vara redo att gå och hämta nötterna. Så det är lättare för dig om allting redan är runt personen, du har bytt alla strumpor, alltså det är som att du har ett barn.
Men det är verkligen något gammalt bråk som jag överkompenserar. Alltså från,
100%.
Och jag tror ju att det är från min första relation med Jerry, där allting bara, alltså där allt lades som grund.
Du har försökt lappa ihop dig.
För där var det ju alltid bråk. Sen har jag haft relationer som har varit bråkiga, men inte i närheten av det.
Nej.
Men där jag har använt mig av det som jag lärde mig i den relationen. Mm. Att så här, alltid vara, alltså passa upp och alltid så här, för att det blev bråk. Alltså det blev bråk ändå.
Ja, ja. Men det för var det du, och det är säkert så, beroende på vem man är när man är i en sån relation, så är det olika saker man sen börjar med. Vissa börjar kanske kontrollera andra saker eller börjar bli jättesura för att de
slutar äta, vad de gör. Börjar träna jättemycket, kanske börjar med droger, alla miljoner och sådana grejer.
Men jag kontrollerar den andra jättemycket. Exakt. För det har du ju inte gjort så jättemycket. Eller har du det kanske? Vi är blinda för dig.
Att jag kontrollerar mina partners.
Ja, det är det jag tänker. Men du kanske inte har gjort.
Alltså jag tror att jag mest kontrollerar att den ska må bra. Vilket är ett slags kontroll i sig. Och det blir ju att kontrollera.
Ja.
Nej, men jag, alltså fortsättning följer. Jag känner att jag, den största ha-upplevelsen blev ju Marocko. Sen har det lite grann stått på glänt. Men jag har inte orkat öppna det typ. Men Henrik hjälper mig ju verkligen att öppna det. För plötsligt så är det en person där som är intresserad av att prata. Mm. Som vi har pratat om mitt psyke. Om hur jag mår. Alltså jag vet inte hur många gånger per dag han frågar. Hur är det nu med ditt huvud? Du kanske borde åka till dina föräldrar och tror du ska vara bra för huvudet ditt. Säger han. på mitt psyke.
Ja.
Vem har någonsin tänkt på mitt psyke?
Nej, det är ingen som har gjort det.
Jag idag tyvärr.
Coronatider, hjälp, jag blir tokig.
Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi. Okej, Emily, låt oss öppna mailkorgen.
Hej, jag är en tjej på 16 år, fyller 17 i år. Jag har lyssnat på alla era avsnitt och älskar verkligen er podd. Tycker ni har intressanta och bra åsikter och är väldigt bra på att diskutera och ge tips till olika situationer. Jag har under de senaste 3,5 åren haft problem med att jag mått extremt dåligt i perioder och sen mått toppen. Jag har extremt svårt att vara själv då jag lider av grov separationsångest. Jag är rädd att bli övergiven och är en övertänkare, vilket i 8 av 10 inte brukar leda till något gott. Jag har även en pojkvän på 18 år sedan 3 år tillbaka och han är verkligen det bästa jag har. Han har ADHD och...
Hur länge har de mått dåligt?
3,5 år sedan små nummer 3! Alltså det... Jag behöver inte läsa längre. Hur länge sa du nu? Det var första dejten. Just ja. 1,5 år senare mådde man piss. Vi läser vidare. Han är verkligen det bästa jag har. Han har ADHD och måste hålla på med saker 24-7, vilket jag har förståelse för. Han fastnar väldigt lätt i saker i perioder också. I ungefär 3 månader så har han renoverat en vind utan att ha en enda dag paus. Jobba, jobba, jobba. Vilket har lett till mindre fokus på mig. Nu på senaste under coronatiderna så har vi haft onlineundervisning, vilket för min del har varit en kamp mot min separationsångest. Jag blir väldigt ångestfull och nästan tokig på att sitta hemma varje dag och kolla i min dator. Jag får sämre rutiner och bara allmänt tappa kontrollen över mig själv, både fysiskt men också emotionellt.
Gud, alla de personer som har lite jobbigt psykiskt. Alltså fy fan att vara hemma så här.
Det är verkligen.
Det passar inte dem.
Nej, de behöver ju alltså gå runt i ett ekorrhjul för att känna att de gör någonting då. Fyller en funktion. Jag blir extremt arg ofta på att han sällan lägger energi på mig. Och jag har pratat med honom om hur jag känner och att jag blir galen snart om han inte kan lägga en dag på att vara ledig och umgås med mig. Men han verkar inte förstå. I alla fall märker jag ingen skillnad hur många gånger jag än säger till. Jag får stora utbrott och blir ledsen och vill bara skrika för att jag är ensam och vill bli sedd av honom. Jag saknar att vara med honom men han tar aldrig ledigt och detta har som sagt pågått i 3 månader. Men jag har bara känt så här 1,5 månad av dessa 3. Hur kan jag göra eller tänka eller säga till honom på ett sätt som han kanske förstår och försöker ändra sig? Han säger själv att han mår dåligt och att det är därför han jobbar så mycket. Men är en vind viktigare än att försöka hålla vårt förhållande? Hur kan vi göra? Och då måste vi svara att nej, en vind är inte viktigare än en relation.
Nej, det låter ju lite också som att han flyr från relationen. Och det här är ju ett mönster som många män, säkert också kvinnor, men som händer i många relationer när det blir obalans. När en vill ha jättemycket uppmärksamhet och tjatar och hon säger att hon har separationsångest och sådana personer, hon vet ju det själv, kan bli ganska intensiva i perioder. Och då kan man känna sig trängd i ett hörn. Och många män har ju väldigt svårt att prata och då renoverar de istället en vind.
Ja. Och jag måste säga att Lisa var något på spåret med att du har mått dåligt nästan hela tiden i er relation. Och vi har pratat om det här förut. Det kan sitta cancersvulster i folks soffor i vardagsrummet. Ibland är det den personen man tycker är ens allt och den som är det bästa som man har. Och den enda man känner sig trygg med och den enda lukten man känner igen då. Ibland är det den personen som gör att man inte utvecklas eller man har fastnat i en ond spiral. Som man inte kan ta sig ur om man inte får avstånd från den här personen.
Och det är svårt för henne också eftersom hon har separationsångest.
Jättesvårt.
Och det här kan jag också känna igen mig i. Jag har ju varit kvar i relationen super länge för att jag ju också har någon slags separationsångest som jag heller aldrig riktigt har uttalat.
Nej, ja, men alltså, du är ju också liksom rädd för att vara själv.
Ja.
Alltså då menar jag inte själv utan partner utan det också, men rädd typ för att vara själv i ett rum. Alltså du följer ju efter folk. Du är ju som en ankunge.
Mm.
Och då är, alltså jag förstår att det är skitsvårt. Det är ju svårt att göra slut oavsett.
Ja, det är ingen som tycker det är lätt. Nästan omöjligt. Men sen också säga så här, ja, han har ADHD och jag accepterar allt det här. Sen så slutar mejlet med att, men jag blir helt tokig, jag får utbrott och så här. Hon kanske inte accepterar allting. Nej, och det är helt okej.
Ja, hon kanske faktiskt inte tycker att det är okej att han fastnar i grejer. Och jag måste säga att hon har förståelse då för att han har ADHD. Har han förståelse för att hon har grov separationsångest och behöver vara med någon hela tiden. Och behöver vara med någon som prioriterar henne.
Hon får tänka också hur mycket hon gör för, alltså hur mycket hon tassar på tå kring hans, inom situationstecken, problem då eller avvikelser och precis som du säger hur mycket han gör det för henne, för det verkar ju inte vara mycket alls.
Nej, det som är att många killar har fått en bild av att de vill ha en tjej som man kan bara gå inom livet med och hon är bara den på sidan och man gör lite roliga grejer och ibland så hörs man och ibland hörs man inte. Mm. Och vissa kan ha sådana relationer, men väldigt många kan inte det. Och folk som har grov separationsångest, de kan inte leva i relationer där man lite då och då hälsar på varandra och annars lever två självständiga liv. Mm. Vissa måste sitta ihop. Vissa måste ha rötterna helt ingrodda i varandra för att kunna känna sig trygga.
Hon behöver ju träffa någon som svarar på snapsen lika snabbt som hon gör. Och någon som vill ligga också lika nära som hon vill.
Det är det jag menar. Någon som också vill verkligen växa ihop.
Mm.
För det är inte alla som vill det. Många känner att deras egen identitet går förlorad när de blir för mycket vi.
Mm.
De vill vara jag och sen har en andra liksom. Att man är två självständiga personer som har en relation. Men så visar vi känna att de vill sitta ihop limmade.
Mm.
Själsligt.
Så ja. Gör slut.
Så då var det dags för dig.
Nej, men jag tror att det här svaret tar henne vidare ett steg av många som kanske krävs för att de ska kunna gå isär. Men de har blivit ihop väldigt tidigt. Det har redan börjat knaka i knutarna. Kärleken ska ju vara lätt liksom.
Ja, den ska faktiskt det. Alltså jag vet inte, alltså det är svårt att vara i relation därför att man måste kompromissa med en annan människa. Mm. Det är det som är svårt. I övrigt så är det faktiskt inte svårt.
Nej, alltså precis. Det är också det nya för mig i min nuvarande relation. För det finns massa saker som kan bli stora problem lite när och var. Men kärleken är ju liksom så här, alltid ge bekräftelse, alltid liksom det är du och jag och sådär. Och det är verkligen självklart. Så det ska vara.
Det är faktiskt inte kärlek, alltså det behöver inte göra ont och vara jobbigt och man behöver inte gråta för att det ska vara på riktigt och skrika och det är inte så.
Om man vill bilda en familj till exempel så är det dessutom ett väldigt stort problem att det är så.
Verkligen, det kan påverka ens barn. Nu kommer ett upprörande mejl. Jag är en tjej som är 20 år och har en sambo som också är 20 år. Jag lider av en brutal PMS och även ångest. På grund av det kan jag framstå som sur och grinig. Och min sambo och hans vänner är inte så dåliga på att tala om det för mig.
Gud.
Min sambos bästa vän säger att jag är definitionen av dålig stämning.
Alltså,
ja, det här ordet har hon fått höra.
Av sin sambos kompis?
Japp, han har sagt att hon är definitionen av dålig stämning.
Ska jag säga det till David?
Det kan du säga. Min kille backar inte upp mig utan det enda han gjorde var att lägga på telefonen i killens öra. Samma bästa vän har även pratat skit om mig till min sambos äldre bror. Och på grund av detta pratar inte den äldre bror med mig. Och har sagt att han aldrig vill träffa mig eller min sambo. Long story, väldigt kort story. Måste säga, det är typ fyra meningar.
Skriv en long story short nu.
alltså folk skriver noveller och skriver fyra meningar.
Jag tror också att vissa personer, jag kan säkert vara en av dem, använder så här engelska uttryck för att det låter coolt, men de vet inte
vad det är. Jag vet inte vad de säger. Här är min fråga. Hur kan jag förklara för killar som är runt mig att en vecka i månaden kommer jag framstå som sur, men egentligen så mår jag bara piss. Snälla tjejer, hjälp mig. En sak till som hör till detta är att jag ofta får höra från min sambos vänner att jag är värdelös, vilket gör att jag känner mig värdelös. Och att min kille inte kommer orka med att jag och några av hans vänner inte kommer överens.
Alltså hon har så mycket negativ energi runt sig så att hon blir rädd också att PMS ska komma så att den blir bara också ännu värre. Mm. Hon är ju mobbad av personer i hennes närhet.
Mm.
Hon har ju,
verkligen.
Alltså, verkligen, det är det hon är. Och det är så jättejobbigt också att vara kvinna och bli mobbad av män kring sin liksom, menscykel.
Ja.
För att de kommer inte att förstå. Alltså det vi har det är ju en minidepression.
Så alltså det är som att vi vill hela tiden bevisa. Det är inte så vanligt. Kolla här kan jag hoppa och studsa och ja, anything you can do, I can do bleeding. Och vi liksom, så man vill ju inte ens, alltså jag behöver inte ens säga att någonting är
jobbigt. Brevskriversen säger väl så när hon inte blöder.
Hon har fått näsblod. I can do anything you can do. Men alltså, din sambos bästa vän är ett stort problem.
Ja.
Alltså ett megaproblem i din relation. Att din sambo accepterar att hans vänner pratar så här om dig är ett stort problem i en relation. Alltså över alla gränser.
Men också att, du... att sambos kompis tycker att han har rätt att behandla henne så här också.
Det, alltså,
för att hon är tjej och fy fan är
definitionen tjurig. Av dålig stämning.
Han är det, ja, som han säger det. Så.
Ja, precis. Där har ni hittat definitionen av dålig stämning. Det var
talking about yourself again.
Inte talking about yourself again. Ja, han gör verkligen det. Men jag måste säga att din fråga i mejlet är hur du ska få dem att förstå. Och det behöver du aldrig lägga energi på. De kommer aldrig att förstå dig. Mm. De vill inte förstå dig. Din sambos bästa vän hatar dig och föraktar andra kvinnor. Alltså så är det. Mm. Han tycker inte om dig, det spelar ingen roll vad du gör.
Du är i vägen mellan honom och din sambo när de ska spela tv-spel.
Du stör, han vill sitta och runka med din sambo, det får han inte just nu. Mm. Så han blir så förbannad och arg. Alltså han skulle inte gråta om du blev påkörd av ett
tåg. De är också 20, man håller på i övergångsåldern från att hänga med sina kompisar varje dag till ett sommarlov till att bli vuxen och kanske flytta ihop med sin tjej, vilket han redan verkar ha gjort eftersom de är sambos.
Ja, det är verkligen. Alltså de tycker att han är toffel, du tar över hela hans liv, det borde vara bros before hoes.
Men jag har också blivit mobbad av en kille i min förra relationskillgäng. Han bjöd ju inte mig och mitt ex på liksom kvällarna, han bjöd över andra och det var jättemycket olika, att han tittade inte på mig när han pratade med de andra och kramade inte mig när vi hängde i grupp och sådär. Ja, och jag kanske var med om det 8-10 gånger tills jag liksom såhär, jag vill inte vara med när han är med. Och då blev det ju väldigt naturligt också att vi lite grann gled isär liksom, att också mitt ex gled isär från honom för att han liksom tog lite mitt parti och sådär. Men det är jätteobehagligt och så himla konstig stämning att det är en person som ska ta sig rätt att bestämma vilka som ska vara med, vilka som är okej.
Alltså... De är ju som vanligt rädda.
Mm.
Alltså rädda för förändring.
Och att bli ensamma.
Ja, alltså, de känner ju ganska ofta såna här personer. Din sambos bästa vän känner att han har inget att erbjuda. Alltså han känner att om folk öppnar ögonen och ser vem han är, så kommer de se att det här var ingen man ville ha. Om någon ställs inför ett val, honom eller någon annan, så känner han att varje gång kommer han bli bortvald. Därför måste han liksom, han kämpa med näbbar och klor för att det valet inte ska behöva. Alltså han liksom, han är så galen i att någon skulle vilja lämna honom.
Så för att trycka ner sambos number one så att hon blir number two. Så att exakt, han blir mer på en öde.
Andas. Precis. När han står där, vem tar du med dig till den här dön? Alltså det är, hela hans liv hänger på att bli vald där. Så han vill ju göra vad som helst. Och det han har börjat med att göra är att trycka ner dig.
För jag undrar också så här, vad kan hon som skriver ha gjort inför sambons bästa kompis att han säger att hon är definitionen av dålig stämning?
Hon har varit sur, hon har haft PMS.
Ja, men jag fattar liksom inte alltså hur den här situationen har blivit så att han kan säga så här till henne. Alltså vad är det för idiot?
Men när man är 20 så kan det ju vara, alltså jag vet ju när jag var i början när jag träffade David, då kunde vi ju vara med hans killkompisar i liksom 8 dagar i sträck.
Just det, ni åkte till Göteborg i bilen och det var...
Ja, men och liksom, då åkte vi hem till någon av hans kompisar. Sen var man där, hur länge som helst, flera timmar. Och det var aldrig liksom något snack om att...
Nej, det var ingen som skulle till något jobb eller...
Nej, alltså, det var ju verkligen, man bara drev omkring och gick hem till olika folk.
Och föräldrarna hade slutat
föra av sig. Hade samma kläder i liksom 7 dagar. Det var ju, ja okej. Hade väl inte tvättat håret på 4 veckor. Alltså, kan du förstå vilket hamsterarsle jag måste ha? Men i alla fall, jag upplever inte att, alltså om jag hade satt mig emot mycket vad gruppen ville göra ofta, alltså jag hade ju då också David som pojkvän, så att var jag sur, alltså då, vad hände då? Jo, Lisa Ankerman kom in i honom. Han la mig någonstans, tog liksom mig åt sidan då. Ja, vi ska fixa det här, ska vi då att vi åker hem? Då åkte han ju hem med mig, det var ju inget problem.
Apropå det, upplever du att David är samma problem som mig? Upplever att David kan bara vara
han
helt avslappnad?
Han kan absolut inte vara behövande. Alltså det är det värsta som skulle kunna hända honom, att någon måste hjälpa honom. Ah, nej, nej, nej.
Och varför tror du att det är så? Är det också för att han är rädd att ingen kommer ta hand om honom då?
Jag tror att han definierar, alltså alla har en egen definition inom sig vad som är en svag person och vad som är en stark person. Och det grundas ju mycket i vad vi själva är starka i. Om man som du är duktig på att ta hand om andra, så grundar sig din definition av stark i att vara någon som hjälper andra. Om man som mig är bra på att trycka undan sina känslor, så grundar sig min styrka i att vara en sån som inte bryr sig. Och för David är det också väldigt lätt att ta hand om andra. Så då har han har båda våra då. Ska jag verkligen visa känslor? Ja. Synd att hon är kille. Annars kanske man kunde fått vara lycklig en dag i livet. Så blev det inte fingrar. Men i alla fall. Så att jag tror att för honom är det alltså en svaghet att jag skulle hjälpa honom. Och han tycker ju också att jag hjälper honom så otroligt mycket när jag liksom köpt hem kvar. Otroligt.
Jo, men så där har jag också på och säger till folk att du, åh gud,
har
tack
du gjort
så
för mig? Wow.
Men om jag tänker efter så, jag är ju närvarande alltså i hjärnan så att jag förstår ju att det jag gör är jättemycket mer än att någon har tagit liksom tandkräm på tandborsten.
Absolut. Och ja, jag vet inte, jag vill fråga honom om man ska öppna den där dörren i kiket, alltså vi får se varför han inte vill att jag ska ta hand om honom.
Att det är inte kul, kan jag säga.
Nej, jag förstår det.
Det är ljus där inne.
Ja, men då, hade jag kanske varit, alltså för man kan ju bli väldigt nära också, man umgås ju kanske tjejer och killar tillsammans, så att det är kanske inte hans killgäng, det kanske är deras killgäng. Och då kanske det är mer öppet också att man säger till varandra, ah, du är si, du är så. Alltså killar ska ju alltid kalla varandra, ah, du är snekuk, och så måste alla veta då att han är snekuk.
Alltså det som har funkat för mig tidigare när jag har utsatts för att en hel grupp killar som jag har varit nära har satt sig emot mig för att jag är kvinna, det är att jag har tagit i mig hårdhandskarna. Jag har ju då ställt mig upp vid
en, tagit i mig hårdhandskarna, jag tänker att du går och pucklar på dem.
Ja, borde jag. Nej, men det som vi har som vapen, vi kvinnor, det är ju ofta våra ord.
Men Lisa,
och att chocka.
Absolut, och du är jätteduktig på det. Men du måste tänka på att du är 30 år och det här har du byggt upp under lång
absolut.
Tid.
Men jag vill ändå säga att det fungerade.
Ja, det
alltså jag ställde mig upp efter en situation och sa, det ni gjorde mot mig igår kändes inte okej för mig. Jag önskar inte att ni säger så här om mig någon gång mer, därför att jag är värd det här och det här.
Mm.
Och då satt ju liksom 8 små ljus
och
kollade
sa,
med alltså, lysande gluggar. Nej, ingen sa ett ljud och var väldigt trevliga dagarna efter.
Ja, sen var det ju verkligen det var en vändpunkt. Ja. Du behövde inte säga någon mer skit.
Så ofta så är det också att man så här, som kvinna tassar på tå och inte ska jag ska, folk ska tycka om mig och jag ska inte vara så jobbig och sådär. Men ofta så är det just att säga till som krävs.
Mm.
Därför att nästan alla har en mamma som har sagt till,
som
folk respekterar.
Och de allra flesta har empati, och om man säger det här sårar mig eller det här är över min gräns, då lyssnar ju folk.
Och det tycker jag också när man ser så här, psykologmöten och sånt i filmer och serier och sådär, då är det ofta psykologen säger, har du sagt det här?
Mm.
Har du någonsin tagit upp det här?
Det är
kanske ska ta upp det med sambos bästa kompis istället för lika olika podden.
Ja.
Eller båda.
Eller båda. Nu har du ju fått lite tips. Du kanske ska helt enkelt prata med den här bästa vännen och fråga.
One on one kan också vara bra.
Mm. Det som är svårt är att om man ställer sig upp framför en grupp killar och ska säga något, så kan det bli så att man börjar gråta.
Mm.
Alltså det kan verkligen hända. Och då känner man så inte lika stursk när man står där och säger, jag vill jag fan inte att ni ska se så min mera. Alltså då...
Vet du vad man är då? Definitionen av dålig stämning.
Nu ska jag öppna upp lådan och ge lite tips till gemene man.
Nu är mina gluggar lika stora som killarna runt bordet.
Mitt första är...
Generella tips, var det det?
Det är så jävla taggat för mina tips nu!
Jag tycker det var otroligt ofta.
Ja, nu ska du få höra på mitt första tips. Uh-huh. Det handlar om att plugga, så det här riktas inte så mycket till dig, Lisa. Det här riktar sig till er som pluggar.
Jättebra.
Jag ska berätta hur jag gör när jag pluggar. För att jag, som många andra, gillar att prokrastinera och trycka upp.
Vad heter prokrastinera?
Prokrastinera och skjuta upp saker och trycka undan. Och sen så blir det bara, ah, det ska in idag. Och så ligger jag och skriker.
Du ligger dåligt i soffan, David köper nötter.
Gissa vem som kommer in. David väljer istället sig där och tar hand om mig som en jävla prins. Men... För att undvika detta, så när jag pluggar så är det så att jag ställer en klocka på min mobil på 20 minuter.
Mm.
Här får man välja själv vilken tid man vill ha, men 20 minuter är perfekt för mig. För det brukar alltid vara när det har gått typ 17 minuter, då brukar jag börja ledsna. Då vet jag, det är bara 3 minuter kvar, jag fixar det här. Och då pluggar jag jätteintensivt under de 20 minuterna.
Men
då får jag inte
då
göra någonting annat. Ja, exempelvis skriver på min forskningsplan eller letar upp information, så det beror på vad du ska plugga.
Det är 17 minuter alltså. Det är för oss som inte pluggar, låter kort, men jag förstår att det...
Jag hinner göra jättemycket på 20 minuter. Verkligen. Och kan hålla fullt fokus. Och då liksom, då får jag inte göra någonting annat.
Nej.
Och sen när klockan ringer, då får jag göra något annat. Då får jag ligga med mobilen.
Hur länge?
Hur länge jag vill, alltså det bestämmer ju jag. Mm. Oftast brukar jag sätta ett mål att jag ska göra 5-20 minuter, eller idag ska jag göra 4-20 minuter, eller idag ska jag göra 6 eller 7, eller det beror på hur mycket jag har att göra.
Ja.
Oftast brukar jag landa mellan 4 eller 5 sådana 20 minuters sessioner per dag, och då hinner jag få gjort så otroligt mycket.
Mm.
Och sen under tiden som jag pluggar, gå in på Spotify så söker jag på Classical Music for Studying.
Det där har jag också hört om att det är otroligt bra.
Och det alltså, också när man vänjer sig vid det här så är det som att min hjärna vet när den hör den här klassiska musiken att nu är det dags att börja jobba. Och då brrrt, det bara flimrar bland fingrarna.
Sen jag hörde att man koncentrerar sig bra av klassisk musik, så jag har haft på det mycket när jag har gjort kollektioner.
Ja, alltså jag faktiskt, jag blir väldigt stressad av typ T-centralen i Stockholm. Mm. Alltså jag kan inte ha på musik i öronen då samtidigt som det är massa människor och jag ska hålla koll på när jag ska gå av och jag är helt...
Jättebra
då, tips. Då sätter jag alltid på klassisk musik i öronen.
2-1 tips ju.
Och jag måste säga, om man lyssnar på klassisk musik, alltså...
Kommer bara... tredje tipset nu.
Nej, nu kommer det mer. Hör upp allihopa, nu laddar de om.
Jag är orolig att ni inte lyssnar.
Nej, men om man lyssnar på klassisk musik när man typ åker bil eller som jag när jag åker tåg eller ut och går, så är det, det känns som att man är med i en film. Mm. För det låter liksom som filmmusik nästan. Mm.
Det är ofta ju sån...
Stråkar. Mm. Verkligen. Så det är mitt första tips. Jag ville bara berätta hur jag pluggar, för jag har pluggat väldigt mycket. Och alltså, för mig funkar det, man kan ta 10 minuter också bara om man är så här: nej jag kan inte hålla.
Kan inte du berätta också om det här otroliga systemet du har med när man skriver frågor på en sida och så har man lappar och det. För det tycker jag är så bra.
Alltså flashcards menar du? Ja, det finns en app som heter Quizlet. Quiz och sen LET.
Som ju tog dig igenom din tandläkarutbildning.
Den använde jag hela min tandläkarutbildning och den används nog fortfarande av tandläkarstudenter därför den finns att söka på. Och jag vet att när jag träffar folk som går kurser under, bara, jaha, är det du som är Emily som har gjort mina quiz? För det är ju hela deras kurser som jag har gjort.
Berätta vad den heter.
Quizlet. Emily Bergstedt. Om man söker på Quizlet Emily Bergstedt tror jag kommer upp.
Och då finns alla frågor i utbildningen?
Alla frågor och alla
svar. Kan du åka dit för det här?
Nej, det är inte olagligt för mig att plugga.
Så här kan man ju också göra till körkortet.
Ja, det finns 100%. Om man söker på Quizlet och körkort så kommer någon ha gjort det, teori.
Det som är då att det står en fråga på en sida och så står svaret på andra sidan.
Klassiska flashcards som de har i typ alla amerikanska filmer. Men det är i en app bara istället för att man ska liksom skriva det på papper. För det
klassisk
tar så lång
också
tid.
Ytinlärning.
Verkligen klassisk ytinlärning måste jag säga. Det var väldigt mycket som flög ut. Men fortfarande än idag när jag jobbar så kan jag liksom rabbla vissa ramsor som jag och Gunilla gjorde på tåget. Och vi liksom, när vi skulle läsa, vi får ju lära oss om hela jävla kroppen. Och man ska läsa om allmän patologi och allmän medicin som är såhär, skit jag aldrig kommer upp. Jag ska lära mig hur alla organ i kroppen funkar, det kommer jag aldrig ha användning av sen. Men jag ska liksom ha någon form av basic. Och då har vi, alltså vi hade alltid olika ramsor och tog oss på olika ställen. Så att det skulle vara liksom att man kommer ihåg när hon tar sig upp pannan, då är det där, pekar på ögat, då var det något med det där. Det var hela tiden sånt.
Tänk också vilken innes att du hittade en så bra pluggkompis.
Alltså jag hade aldrig klarat utbildningen utan det är nästan mitt allra största pluggtips är. Nummer 1.
Det är tipsy, tipsy,
nu kommer det, nu kommer det tipsy, tipsy. Det här är det som har funkat bäst för mig hela min skolgång. Mm. Det som har funkat jättebra för mig är att alltid ha någon att plugga med. Mm. Och det som nästan är bäst, om man är väldigt duktig på något, så man ska säga att det är nästan bäst att plugga med någon som är lite sämre än dig. Så att du får förklara för den hela tiden. Mm. För man lär sig så mycket av att förklara för någon annan. Då verkligen fastnar det hos dig själv. Så var det inte riktigt med Gunilla. Hon har alltid varit mycket mer pluggig än vad jag har. Så att hon har verkligen burit mig i att jag har varit tvungen att plugga. Jag har tänkt att sånt här lär jag mig kvällen innan. För det har jag gjort hela högstadiet och gymnasiet. Men det går
för den nivån ska också funka för alla. Så det är klart att du ligger över om du är duktig.
Jo, jag vet, men det funkar inte för mig på universitet.
Nej, det är det jag menar.
Nej, då var jag tvungen att plugga. Så att mina tips är, ha en pluggkompis. Nummer 2 är, förklara det för någon annan kanske.
Det här är undertips i tips nummer 1.
Yes.
Det var klassisk musik också.
Jag kommer så mycket tips nu. Jag är en tipsspruta just nu. Ja. Tips nummer 2. Jag har nu fastnat i TikTok. Jag sitter och bläddrar.
Först alla mot alla och sen TikTok.
Ja, jag sitter och bläddrar och bläddrar och bläddrar. Och jag måste säga att väldigt, väldigt mycket av TikTok handlar tyvärr bara om att 16-åringar raggar på varandra. Det var det som hände. De flörtar, lägger upp och de ska ha sex. Ja. De ska också skriva så otroligt mycket om sex. Fast man ser på dem att de har sex 0,1 gång. Alltså de har haft sex, men det ska de ändå bara...
0,1, då är det med sig själv.
Vad gör
det
på kvällen? Bara, och så är det bara, alltså snälla.
Ja.
Men ja, så där var ju, vad fan höll vi på med på MSN då?
Exakt.
Alltså Luna, vi var lika pinsamma. Men det finns ju verkligen humor och liksom smarta grejer där under.
Det är så blandning också av alla appar. Det finns Twitter, humor, det finns Instagram. Jag tycker det är nice.
Det är verkligen. Så att när jag har letat igenom TikTok så är det väldigt mycket också på TikTok att folk ska lägga upp så här gör du din bla bla bla. Och då, jag har provat den där jävla när man ska sätta någon strumpa på huvudet och fläta in håret så ska man veta mina lockar.
Hade du velat se det?
Hur jag har sett ut!
Och så, du är också slarvig som
jag
fan!
Jag gör det här också okommenterat. Jag bara kommer till sängen och... Jag säger inte så här, jag testar en ny grej. Han frågar inte. Lisa, jag har strumpbyxor på huvudet.
Du kommer in också, Emily. Helt avslappnad i kroppen, lite dubbelhaka.
Lite sur, jag är lite sur redan. Som att ställa inga frågor nu. Släcka lampan, alltså det här blir inga frågor om min frisyr.
Ja, fram med en bok.
Jag skäms också.
Ja.
Jag skäms att jag har gjort det. Jag, alltså, jag har strumpbyxor på huvudet, inte normalt. Och det blir inte heller bra.
Det är så viktigt för dig att vara en person som inte bryr dig om att du har strumpbyxor på huvudet. Jag är kvinna, jag tar plats här, min relation.
Ska du fråga något? Ja. Alltså, då blir jag galen om man ska fråga. Ska jag fråga dig?
Det här kanske inte är samhällets norm.
Men så här ser jag ut. Ja.
Så här ser du ut i
som
de fyra
väggen. Som du har att älska. Ja. Får du ta det? Ja, verkligen. Alltså, han vet än idag inte varför jag sov en strumpbyxor. Ja. Han kommer få veta när han lyssnar på den här podden. Mm. Så det funkade inte så bra. Men det finns ju jättemånga. Och de lägger upp olika sminkvideos. Och det var ju någon som la upp helt sjuk. Först smörjde in sig. Sen tog hon en jävla puder på innan hon ens la basen. Och bara, kolla hur snyggt det blev. Och så blev det skitsnyggt. Och sen provade alla andra. Så blev det bara kaka på kaka. Ja. Men i alla fall. Jag är ju väldigt torr.
Ja.
Och det här har varit ett problem för mig.
Mm.
Och då ser jag då på TikTok. Folk som håller på med sitt ansikte. Och då var det en tjej som sa, oj, jag blir alltid så torr av puder.
Ja.
Så jag använder inte puder. Och jag bara, jaha, är det ett alternativ, tänker jag då? Det visste inte jag.
Nej.
Gått runt och väldigt torr som fnöske.
Uh-huh.
Utan då bara lägger hon liksom bas och sen gör sina ögonbryn och allt hon håller på med. Och sen så sprayar hon med setting spray istället. Så det gör jag nu. Och det är en ny värld.
Mm.
Alltså jag kan röra ansiktet utan att behöva känna att det sprängs.
Det är ju sällan vi säger till varandra att man säger vad fin eller vad det så inte bra ut. Men du är väldigt fin i hyn.
Verkligen, jag har fått en ny.
Verkligen, ja.
Och en annan del i det är att jag också såg en TikTok-video på en tjej som tog bort sitt smink.
Just det, då fick
och
jag många sms.
Då kände jag att nu är världen ny.
Ja.
För hon tog en, knappt en vanlig, alltså hon har köpt någon form av, det är som ett body butter typ, fast det är, alltså det är som en kräm.
Mm.
Den är liksom tjock.
Mm.
Och som hon drar i hela ansiktet då. På ögonen också, för jag brukar alltid behöva ta bort. För jag tar som liksom fem lager mascara. Så det är så hårt, så jag måste alltid ta liksom, blöta upp det där först. Så behöver man knappt göra med det här. Hon bara lägger den här krämen över ansiktet. Och sen har hon köpt som en liten svamp. Eller det ser ut som en tvättlapp. Som är rund. Som hon blöter i vatten och sen bara drar hon med den i ansiktet. Så försvinner allt smink. Alltså det, när jag gjorde det första gången kände jag nu.
Men vart beställde du hem den här svampen?
Det är inget särskilt märke, utan de heter Makeup Eraser Microfiber.
Det är ju någon som har tagit patent på det där och så har de det på sin hemsida, typ, eller?
Alltså, vad jag förstår så är det som att söka på bomullsrondeller. Så du kan ju få alla möjliga olika märken.
Okej,
ja.
Det finns olika.
Men ja, den är,
den är lika stor som ditt ansikte.
Ja, den är som mitt ansikte. Den är inte lika stor som andras ansikte.
Halva nästan.
Ja, rund är de. Och det är också, tror jag, väldigt miljövänligt. Eftersom att de där återanvänder man ju. Det är inte som när man tar sådana bomullsrondeller och kastar varenda en. Och så är det en massa blek.
Gud, man kan använda många sådana.
Alltså för att få rent ett 10. ansikte. Det krävs ju hur många som helst.
Hur många är det? 30?
Ja, alltså det är ett paket om du ska få rent.
Men ja, jag måste också prova då.
Ja, det här är alltså, det gör att min hud är så, alltså den är inte torr. Det är revolutionerande.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och rata jättegärna podden i din podcast-app. Ha det så bra!
Hejdå!